gemenskapen det kan få innebära för oss. Jag ber att du skulle möta med oss genom sånger, genom bön, genom predikan och genom hela den här gudstjänsten, Jesus. Jag vill lägga den i dina händer och jag ber att det som jag har förberett i den här predikan som kommer från dig, att det verkligen skulle få slå rot i oss. Att det skulle få bli någonting som gör skillnad i våra liv. Så vi lägger den här predikan i dina händer, Jesus. Amen. Vi sjöng den här psalmen, låt mig växa stilla. I mitt vardagsrum så har jag en krukväxt som verkligen inte sjunger den sången. Den mår verkligen inte bra och den har ganska länge sett lite halvrisig ut. Och det har jag varit väldigt medveten om, men inte riktigt velat göra någonting åt det. Men lite tidigare i vår, när jag fick besök av ett gäng tonåringar, så fick jag ganska starka klagomål på den här växten. Malte, den där blomman som du har där, den mår inte bra. Och jag instämde och försvarade mig med att jag vattnar ju den av och till i alla fall. Och då fick jag bara svaret, om du bara skulle ge den där blomman en större kruka och mer jord, så att rötterna faktiskt får utrymme att växa till sig. Om du bara skulle ställa den så att den i alla fall fick lite solljus. Och om du dessutom skulle sluta övervattna den, då skulle den förmodligen börja växa till sig ganska direkt. Och jag har ju självklart inte vidtagit en enda av de där åtgärderna. Men mitt sunda förnuft säger mig att om jag skulle göra det, så skulle den där växten ganska snabbt börja må bra igen. Den skulle ganska snabbt kunna fortsätta växa. Och någonstans så tänker jag att det är likadant med vår tro. För att vår tro ska kunna växa, så behöver vi vårda den. Vi behöver liksom ge den utrymme att växa. Vi behöver ge den näring i form av solljus. Och om vi gör det så kommer den med tiden som av sig självt att växa successivt. Och där har vi två stycken bilder av att växa i tro som kan vara ganska svåra att förena med varandra. Dels det här med att vi växer i tro genom att agera på den tro som vi redan har. Men sen har vi också den där stillsamma tillväxten som helt naturligt konstant verkar pågå, lite oavsett hur vårt liv ser ut. Som hos ett frö i jorden. Men sanningen är nog den att båda de där två bilderna krävs för att beskriva hur tron växer. Guds eviga verkande i oss och vår respons på den verkan, vår respons i konkreta handlingar, det hänger ihop och går inte att skilja på. Tron i oss som växer med tiden och vi som agerar på den tron. För tro det är dels någonting vi har, men det är också någonting vi gör. Och om vi läser ur Jakobs brevet så beskriver Jakob det här på ett ganska utmanande sätt. Mina syskon, vad är det för nytta med att säga att man tror, om man inte omsätter sin tro i praktisk handling? Kan en sådan tro rädda någon? Om en troende bror eller syster har varken mat eller kläder, räcker det då med att säga till dem, var lugna, klä er varmt och ät ordentligt, om ni inte ger dem vad de behöver? Så är det alltså med tron. Om den inte omsätts i praktisk handling, så är den i sig själv död. Och när jag ser på mig själv, när jag ser på mitt eget liv, så har de här verserna stundtals fyllt mig med prestationsångest. De har fyllt mig med osäkerhet. Osäkerhet på mig själv. Osäkerhet på min tro. Det har väckt tankar i stil med, jag brister ju i det här. Jag är dålig i det här. Och i den där situationen så tycker jag verkligen inte att jag lever ut min tro så mycket som jag skulle vilja. Tankar som lätt väcker de här jobbiga frågorna i mig, som fyller mig med den här osäkerheten. tror jag inte tillräckligt då. Men jag tror verkligen inte att det är den typen av känslor. Inte heller den typen av fruktan som Jakob ville väcka när han skrev det där. Utan jag läser in ett mer sunt budskap i det här. Att tron, det är något levande som ska finnas med i hela våra liv. Där tron är någonting vi har, men det är lika mycket något vi gör. Ett budskap som inte behöver fylla den här prestationsångesten i oss. För den kristna tron, att Gud som har skapat dig, som har skapat mig, älskar oss så mycket att han själv blev människa i Jesus och dog för vår skull. För att våra brister och allt det i oss som drar oss från Gud, för att det inte skulle ha sista ordet. Att Jesus uppstod på tredje dagen för att vi skulle få möjlighet att leva med honom i evighet. Det är en tro som rör hela livet. Löftet om att helig ande ska bo i oss och bo i våra hjärtan, det är ett löfte som är långt mycket större än några teologiska tankar. Långt mycket större än vad vi kan formulera med några fina trosatser. För Gud vill bo i allt det vi är. Och Gud vill leda i allt som det vi gör. Och på så sätt så omfattas liksom hela vårt liv av den här tron. Och då kan vi inte begränsa den till ett par teologiska tankesätt som vi skriver under på. Tron kommer alltid vara så mycket större än det. Och den där inbjudan att Gud vill bo i oss. Att Gud vill att vi ska leva med honom, att vi ska leva genom honom. Det är en inbjudan som bygger till fullo på nåd. Inga handlingar och inga prestationer kan på något sätt få oss att förtjäna den där nåden. Utan det är i den stora nåden som vi kallas in att leva i frihet, i gemenskap med Gud. Både här och nu i det här livet, men även in i evigheten. Och just på grund av det löftet så behöver vi inte känna någon form av osäkerhet varje dag. Är min tro verkligen tillräcklig? Och den där friheten och den där befrielsen som vi har i Jesus, i Jesu död och uppståndelse, den lägger grunden för den text som jag hade tänkt utgå från i den här predikan. Som vi hittar i Galaterbrevet kapitel 5, vers 13 och framåt. Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur. Utan tjäna varandra i kärlek. Detta bud sammanfattar hela lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Men om ni istället sårar och gör varandra illa. Se då i alla fall till att ni inte uppslukas av varandra. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er så är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång. Den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men andens frukt är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden så ska vi också låta anden leda oss. Och den här långa passagen, den kommer i ett sammanhang där Paulus diskuterar huruvida vi som kristna behöver följa den judiska lagen. Alltså den lag som Gud ger Israel i Gamla testamentet för att vägleda dem som folk. En lag som utgjordes av 613 olika punkter och stadgar. Ganska svart och vitt. Så här ska ni göra. Och så här ska ni inte göra. Och Paulus han landar i att vi som kristna, vi är fria från de där 613 punkterna. Men det som de punkterna pekar mot, det går liksom inte att förhandla med. Paulus säger, detta bud sammanfattar lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Så trots att vi i Kristus blir fria från den där lagen, så får det inte bli en anledning för oss att gå emot lagens kärna. Att leva i kärlek. Att leva i kärlek till Gud. Att leva i kärlek till mig själv. Att leva i kärlek till andra människor. För att leva i tron på Jesus, det är att leva i den kärleken. Men i oss så verkar det ju pågå den där eviga kampen mellan att göra gott och att göra ont. Där kan finnas en vilja och ett driv att i ord och handling älska människor. Att ge upplyftande kommentarer. En vilja att hjälpa till där jag kan. Men parallellt så tror jag att vi alla upplever att det finns något i oss som hindrar oss från att alltid göra gott. Att det finns någonting i oss som ganska lätt får oss att förbli passiva när vi borde gripa in. Något som kan få oss att istället för att komma med upplyftande kommentarer, komma med dömande kommentarer. Och handla på sätt så att vi sårar människor runt omkring oss. Det där finns i oss. Och Paulus han beskriver det som en kamp mellan den mänskliga naturen och anden. Eller som det står i många andra översättningar. En kamp mellan köttet och anden. Och därefter så listar Paulus den där långa listan med beteenden och levnadsvanor. Som tycks stå i direkt motsats till Guds vilja med våra liv. Otrohet och osunda förhållningssätt till sexualitet. Att sätta annat över Gud kan vara förebilder, mänskliga idoler, makt, pengar eller vad som helst. Avundsjuka över andra människor. Konflikter och bråk människor emellan, hat och hårda känslor gentemot andra. Ett evigt sökande efter makt. Ett evigt sökande efter mer inflytande än vad en kanske borde ha. Osunt bruk av alkohol, bara för att nämna några. Och det här det är vanor och beteenden som i slutändan riskerar såra människor. Det är beteenden som förstör relationer, som riskerar såra mig själv, som riskerar såra människor jag har runt omkring mig. Och Paulus resonemang kring det här, kampen mellan att göra det som är gott och att göra det som är ont, det har stundtals fyllt mig med obehag och fått mig att reagera ovanligt kraftigt när jag läser det här bibelstället. Kanske just för att det är sant det Paulus säger. Den där kampen pågår i mig. Och den pågår nog i dig också. Och då kan det vara jobbigt att läsa att exempelvis avundsjuka skulle vara totalt oförenligt med Guds vilja för mitt liv. Och att det där finns i oss, förmågan att göra ont, förmågan att förbli passiv när vi kanske borde gripa in, det kan vi nog alla helt skriva under på. Men som tur var så slutade ju inte där. Utan Paulus han pekar på någonting som kan få hjälpa oss att leva i det där goda allt mer. Någonting som kan få hjälpa oss att leva i kärleken allt mer. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden så ska vi också låta anden leda oss. För i och med Jesu död och uppståndelse så har liksom syndens makt, det där i oss som får oss att handla ont, det har förlorat sitt yttersta grepp om oss. Och istället så kan helig ande få ta boning i oss. Och där uppmanas vi leva i anden och låta den leda oss. Men vad får då detta egentligen för konsekvenser i våra liv? Jo, om det ur vårt liv kan tendera att av och till komma dålig frukt. Frukt som sårar människor på olika sätt. En konsekvens av synden. Så ger helig ande en helt annan frukt i våra liv. När vi låter helig ande ta plats i våra hjärtan så kan Guds frukt få börja växa i oss. Och den frukten är kärlek. En kärlek som ter sig i uttryck genom glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Och det där är karaktärsdrag som sakta får växa fram i våra liv när vi ger anden plats och möjlighet att jobba med oss. Det är ingenting som ändras över en natt. Utan det är någonting som helt naturligt kommer växa fram i oss med tiden. När vi lever i tron, när vi lever i kärleken. Men lika mycket som detta är något som sker naturligt med tiden, så är det också något som förutsätter ett val av oss. Vi kan välja att vattna och vårda de där dåliga frukterna i oss. De som väcker beteenden som sårar andra människor. Genom att välja att agera på de tendenserna i våra liv. När vi väljer att låta vår frustration övergå i ett negativt bemötande av en annan människa. Men lika mycket kan vi välja att vattna, vårda, ge plats åt de där goda frukterna. Andens frukter. För att leva i tro är att bejaka de där tendenserna och förmågorna i våra liv. Att leva kärleksfullt, glädja andra människor. Vara vänliga och vara trofasta. Och där så kan vi få ta oss en ganska utmanande funderare kring om det finns någon vana eller något beteende i vårt liv som skulle behöva ta lite mindre plats för att kunna ge Gud mer plats och mer möjlighet att låta sin kärlek växa i oss. Vi läste ju att lagen sammanfattas av budet: du ska älska din nästa som dig själv. Och mot det budet vänder sig inte anden. Med tiden så får vi låta helig ande framhäva de där frukterna som hjälper oss leva i kärlek. Kärlek till Gud, kärlek till mig själv och kärlek till andra människor. Vi får växa som troende och vi får växa i kärlek. Och successivt så kan Guds rike få ta allt större plats i våra liv. Och vad ska vi likna det riket vid om inte ett senapskorn? I Markus evangeliet så säger Jesus: hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapsfrö som sås i jorden. Det är det minsta av alla frön som sås i jorden. Men när det har såtts så växer det upp och blir störst bland kryddväxterna. Och det får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Till en början så kanske det inte ser så mycket ut för världen. Men när väl tron har landat i god jord, när tron väl ges det utrymme och den näring som den behöver, så kommer den att växa med tiden. Om det börjar i det där knappt synliga senapsfröt, så kan det med tiden få bli den där stora växten, omöjlig att missa. Något som kan få ge trygghet och bli en plats för andra människor att vara i. En plats för andra människor att möta Gud i. För ju mer vi lever i tron, ju mer vi lever i vår tro på Jesus, desto mer växer vi i den tron. Och när den tron växer i oss, så kommer den ta sitt uttryck i kärlek. För andens frukt är kärlek. Och mot detta vänder sig inte lagen. Vi ber tillsammans. Ja, men tack Jesus för att du har dött för oss på det där korset för 2000 år sedan. Tack för att du uppstod och gjorde det möjligt för oss att leva i full gemenskap med dig. Du ser den kampen som kan pågå i oss och i våra liv. En kamp mellan att göra det som är gott, att göra det som är rätt och att göra det som är fel. Jag ber att du skulle ge oss en frid i den kampen, att du skulle ge oss kraft och glädje att allt oftare våga och orka välja det där goda alternativet. Jag vill be att din kärlek skulle få växa än mer i våra liv, Jesus. Att den skulle få ta sig uttryck så att andra människor så tydligt kan få se den. Att de skulle få se att vi är dina lärjungar när de ser att vi verkligen handlar i kärlek till alla människor, Jesus. Jag hjälper oss växa i den tron, Jesus. Amen.
Tack så mycket, Malte. Nu får du gå och sätta dig vid pianot så sjunger vi en lovsång innan vi går till Herrens heliga nattvard, måltiden. Så vi ber om öppenhet och villighet.
Då ska vi sjunga Öppna mitt hjärta för dig, Gud.
Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus så jag kan se. Gud, jag vill se.